God morgon, god morgon, säger vi. Hälsar er välkomna till Ur spår. Ja, det sista genrepet är avklarat inför de olympiska spelen som vi bara är drygt en vecka bort nu till invigningen. Och en hel del går nog runt och funderar på hur de ska bevara formen, hur de ska förbättra formen eller om de rent av riskerar att fördärva formen. Vi kommer prata mycket inför de olympiska spelen och hur man bäst bör agera de sista dagarna. Ludvig Svane här. God morgon, god morgon.
God morgon.
Och Johan Olsson, som vet hur man har toppat formen ett antal gånger.
Ja, några gånger i alla fall.
Ja, men börja med Ludvig. Hur är din form?
Ja, speciellt år för mig med att jag inte riktigt kommer vara på plats under det här mästerskapet, utan jag ska ju bara ner i soffan och titta på. Mm. Och det krävs inte så mycket formtoppning, utan det gäller att göra lite viktiga inköp så, där, så att kylen är full när det väl drar igång.
Ja, snyggt. Och Johan? Nyklippt sen helgen som gick.
Ja, precis.
Stilig idag, tycker
jag. Ja, precis. Ja, med februari nu, som Ludvig säger, när OS är på gång och vi är ju inte är på plats från Viaplay, då får man ju klippa och skaffa sig ett jobb, tänkte jag säga.
Ja, kul att ha det här då. Hur många i den absoluta toppen nu sista veckan går runt, tänker du, och myser och är nöjda med hur läget är, och hur många går runt och har mer eller mindre panik?
Alltså jag skulle säga att alla har nog lite små ångest för någon form av hypokondri liksom. Känns det lite i halsen den här morgonen? Är jag lite täppt igen den här spåren? Alltså det är en sjukdom nu är ju ödesdiger för OS. Eller härifrån och fram till OS. För då blir det väldigt, väldigt svårt.
Mm. Vi ska prata om hur läget är för flera av de svenska toppåkarna inför OS, och vi ska ta hjälp utav den här mannen, tänkte jag.
Då är det. Den här stora vägvinnande diagonalen som vi har hittat, det är den vi måste hitta här också. Inte den här tvångströjan. Ja, nu är det riktning på grejerna. Det här gillar jag. Bra, Edwin. Bra. Ligger jättefint i pjäxorna hela tiden. Går jag upp till 9? Edwin free. My friends are gonna be there too. Känns okej? Okay? Ja, det ser bra ut där, Edwin. Det här kan bli något. Kanske topp 10. Vem vet? 30 sekunder.
Ja, Lars Ljung där från Edvin Angers Instagram, och han är med oss nu någonstans ifrån och utan tvångströja. Ser det ut som i alla fall. God morgon, Lars Ljung, hur är läget?
Ja, god morgon. Det är bra, tack. Tvångströjan är borta, dunjackan är på, vi har några minusgrader här och en sol som är på väg och klättrar över bergen i Sefält.
Ja, i Sefält är du, ja, precis. Du, först av allt i labbet där, vem är det som väljer musiken? Är det Edvin eller är det du?
Nej, i det fallet var det faktiskt jag. Jag tog den friheten och privilegiet där och välja lite låtar som skulle göra han på bättre humör. Men det var nog kanske mest mig det påverkade.
Ja, du såg ut att ha det bra där i alla fall. Jag tänker, Lars, om vi ska sätta dig på kartan lite. Herretränare är ju din titel. Vad innebär det egentligen? Tränar du alla herrarna i landslaget eller finns du till hands för dem som vill det? Eller berätta lite hur din roll ser ut.
Ja, det är en bra fråga. Det är privattränare till några av grabbarna, men tillsammans med Anders Högberg då, så har ju vi ett helhetsansvar för herrlandslaget. Och så vissa av dem har tränarlösningar som är varken jag eller Anders, och vissa har Anders som tränare och vissa har mig som tränare. Men man är med i deras utvecklingsplaner och försöker såklart att göra dem till bättre skidåkare på ett eller annat sätt. Och det kan se lite olika ut beroende på vilken exakt roll man har kopplat till vilken aktiv då.
Och vilka är det du har huvudansvaret och är liksom personlig tränare för?
Ja, men det är ju William och Edwin och till viss del också Truls. Det är en liten fri fågel, men jag hjälper Truls också en hel del, skulle jag säga.
Men William är vi ju nyfikna på såklart, i och med att vi inte har sett honom i världskuppen i alla fall. Jag vet att han tävlar i Sverige helgen som gick. Men när vi såg honom senast i världskuppen så hade han ont. Revbenen spökade. Berätta lite, var står han nu?
Ja, men det är som du säger, han tävlade ju i Hudiksvall i helgen och fick ju med sig två segrar därifrån. Men den största och första segern, skulle jag säga, det var att vi kom till start i Hudiksvall till att börja med. Det kändes inte helt givet efter touren, för det var väldigt mycket smärta och det var en viss osäkerhet kopplat till den där skadan som han ådrog sig på jaktstarten där i Toblach när han föll på slutet av den etappen. Så det var den första segern, och sen att han kan tävla mer eller mindre smärtfri och framförallt utan komplikationer efteråt nu då, det var ju den andra segern. Och sen blev de där två tävlingssegrarna, det blev bonus på något vis. Så att, jag är väldigt nöjd och glad med den helgen och jag tycker liksom att nu kan vi lägga det där lite åt sidan och så kan vi fokusera full fart in mot mästerskapet här och det känns ju väldigt trevligt.
Med facit i hand, om du backar till Tour de Ski, var det klokt att fullfölja touren och sista tävlingarna där med de smärtorna han hade?
Ja, med tanke på att vi inte hamnade i något läge med komplikationer så kan jag ändå känna att det var bra att vi genomförde. Generellt så tror jag på att genomföra saker och genomföra och hålla planeringar. Det är en generell hållning som jag har då. Men och i det här fallet så det är klart man hade haft ont i magen om det visade sig att det förvärrade och att det gjorde att vi kanske till och med riskerade OS. Men det var ju det medicinska utlåtandet vi fick på plats och det stämde ju den här gången. Så att jag kan inte säga att det är någonting jag ångrar i dagsläget, tvärtom.
Och segrarna i Hudiksvall där, det är svårt att värdera dem, tänker jag. Det är en nationell tävling. Skvallrar de om OS-form på William eller vad säger det resultatet dig?
Ja, men det var ju som jag sa, det första är ju att vi kan tävla och att vi kan göra det smärtfritt. Det är det viktigaste. Sen så tycker jag att det finns vissa indikationer där. När jag var själv på plats och såg han det här igen. Det börjar finnas lite energi i åkningen och jag tycker processen känns bra. Det känns som det går åt rätt håll. Sen tror jag att det är några steg kvar om vi ska slåss om medaljerna på ett OS. Men det går åt rätt håll, det är i alla fall min känsla.
Jag är nyfiken på vilka förväntningar vi ska ha på Ville, för vi har ju sänkt dem några snäpp nu med tanke på allting som har hänt. Sen kommer du här med lite positiva rapporter. Vad känner du fortsatt att han kommer att slå ur underläge?
Ja, men det tycker jag man kan säga utifrån hur säsongen har sett ut, så känns det konstigt att ha jättehöga förväntningar på Ville. Förhoppningar tycker jag är något helt annat och det tycker jag vi kan ha en del utifrån tidigare prestationer inte minst då. Sen visste vi att när vi satt målsättningen om OS-guld i våras så visste vi att det skulle vara en otroligt tuff uppgift och kanske den tuffaste uppgiften vi har ställts inför tidigare. Och med de förutsättningar som vi nu har hamnat i och delvis satt oss i också så är det klart att den där utmaningen är ju inte något mindre, utan det är ju en väldigt, väldigt tuff uppgift som står framför oss. Men på något konstigt sätt så tror jag på det här ändå. Jag tycker det känns som att som sagt, saker och ting går åt rätt håll och Ville är fantastiskt duktig på att ta fram det där lilla äkta när det behövs som mest. Så att jag väljer att hålla mig positiv även om jag tycker att vi slår ett underläge.
Hur har den här tiden från Tour de Ski sett ut med tanke på liksom, har han kunnat träna lågintensivt eller har han inte kunnat träna alls? Hur har träningen kunnat genomföras och på vilken nivå?
Men vi har kunnat träna. Det har inte varit fråga om att ha vilodagar. Däremot så har vi fått gjort en del justeringar. Vi har fått valt bort framförallt det som har belastat överkroppen väldigt mycket som stakning och tung styrka och impulser. Och den typen av maxinsatser har vi helt fått hållit åt sidan. Så har vi fått prioritera din gamla trotjänare bandet en hel del också för att diagonal är det som har funkat bäst. Så att det har blivit lite justeringar och anpassningar, men det har inte blivit några veckor på soffan i alla fall. Så jag tycker att vi har fått träna och gjort en ganska bra förberedelse, även om vi såklart har fått tag i luft för skadan då.
Men han har kunnat gå på även på bandet också, liksom att man tänker att man har kört nästan all out i den nivån av träning.
Ja, men precis. Systemet, hjärtat har fått jobba all out kan man väl säga, men däremot har det muskulära fått stått lite tillbaka och framförallt första veckorna efter touren då.
Om vi bortser från Ville, är det någonting annat i truppen just nu som bekymrar dig sjukdomsmässigt, skademässigt eller att någon inte är precis där ni vill att de ska vara?
Nej, peppa peppar så har vi alla på banan nu och då får man vara nöjd tycker jag. Sen så tittar vi, det är Trull som inte har tävlat sen touren, men övriga som vi har i truppen tycker jag ändå man kan hitta positiva saker på alla åkare i stort sett om man tittar på de här helgerna som har varit någon tävling, någon del som har sett väldigt positiv ut. Så att jag tycker vi är på ett ganska bra ställe totalt sett för truppen.
Och din roll så här med en vecka kvar lite drygt till det viktigaste för året drar igång, är du mer tränare eller går det över mer och mer att du blir någon slags psykolog i relationen till de aktiva?
Ja, man är ju alltid någon form av hobbypsykolog tycker jag som tränare och det blir inte mindre när vi närmar oss de här större mästerskapen, så är det. Min roll blir ju lite grann att försöka ingjuta tro och trygghet i grabbarna. Det är ju en period där väldigt lätt. Johan var inne på det i ingressen här. Det är väldigt lätt att tolka signaler på ett lite annorlunda sätt. Lite vassare, lite mera. Och då är det viktigt, tycker jag, att försöka göra saker precis som vi brukar göra. Och försöka gå tillbaka till trygga val som vi har gjort tidigare, som har visat sig att funka. Och någonstans försöka se att det enkla ofta är det bästa. Inte trots att det är enkelt, utan för att det är enkelt. Det är där någonstans jag försöker knuffa aktiva, så att vi inte börja sträcka oss för långt och ska göra supersaker för att nå den här lilla extra formen. Det är min erfarenhet i alla fall, så 9 fall av 10 som slutade i mål.
Lars, måste bara fråga om Truls Gisselman där. Vad är anledningen till att han har saknats sista tiden?
Ja, Truls fick ju en liten förkylning efter Tour de Ski, inte mer än 5 dagar, men han var på sidlinjen och han var ju aktuell för att åka GOMS. Hade kunnat gjort det, men vi valde ändå någonstans att prioritera träningen nu då, i och med att han hade sin OS-uttagning. Så hade vi lyxen att kunna lyfta blicken lite grann och försöka göra en så bra ingång som möjligt i mästerskapet. Och då prioriterade vi träning i lugn och ro hemma istället för att fara ut och tävla på världscup då.
Du, damerna går in med väldigt stora favoritförhoppningar på sig in i det här OS-et. Vad tänker du är rimligt att förvänta sig av herrarna?
Ja, nej, men jag känner ju någon form av balansgång där också. Vi har Trondheim färskt i minnet där vi visar att vi är god för att ta en hel del medaljer. Samtidigt så måste vi också vara ärliga och kolla i någon form av, vi får inte bli för historielösa, att vi tittar vid de 12 senaste åren. Alltså, vi får backa till Sochi för att hitta en här medalj på ett OS. Så att, det är klart att det ser spännande och vi vet att vi har bra nivå för att konkurrera om många medaljer. Men samtidigt, skulle vi ta en medalj så skulle jag i alla fall se det som en framgång utifrån där vi kommer ifrån. Mm.
Jag tänker, Lars, din bakgrund är lite spännande. Du är ju gammal elitåkare såklart, men jag vet att du har jobbat åt Sveriges olympiska kommitté med videoanalyser och inte bara med längd då, utan andra idrotter. Det har varit brottning och segling och bordtennis tror jag till och med. Liksom, är det någonting i det arbetet med de andra idrotterna som du har kunnat gå in och ta med dig med in i längdåkningen så att säga för att utveckla ditt arbete där?
Ja, vi ska ju faktiskt vika upp ett bord på hotellet i Val di Fiemme, så det blir en del pingis. Nej, nej då. Men det är ju såklart att man har ju rutin från att vara med på OS. Det blir mitt 6:e OS nu och jag har 2 sommar-OS också som jag har fått nöjet att vara med på. Så det är väl kanske någonting som hjälper till en sån här gång då, att man har varit med för och sett aktiva. Både aktiva som har lyckats med höga förväntningar och aktiva som har misslyckats med höga förväntningar. Och kanske kunna dra någon lärdom därifrån som eventuellt då skulle kunna vara till hjälp för årets upplaga. Så det är väl det jag skulle kunna se så här direkt då.
Kör du videoanalys på bordtennis också då, veckorna som kommer, eller hur ser det ut?
Mm, absolut, det blir mer Snapchat, ja. än de här lite dyrare programmen, men nu blir det en del video på pingis, det tar jag nästan utlov.
Ja, det är bra. Vem vinner då? Vem är vassast i bordtennisen?
Anders Högberg har ju riktigt äckliga servar, så att han får ju gå som någon form av favorit. Bland åkarna så är det är svårare att hitta starka kort. Alltså.
En Poromaa påstår att han har väldigt bra bollkänsla. Hur är han i pingis?
Nej, han har inte en chans på mig skulle jag säga. Kan jag säga rakryggad. Alva Myrback påstår också att han är väldigt duktig på pingis. Så det är någonting som jag verkligen ser fram emot att se hur mycket tyngd det ligger i de uttalandena.
Ja, då skulle man nästan vilja slänga in det. Jag har för mig att Kalle Halvarsson är rätt vass på pingpong också, så att det blir en tuff match där.
Ja, Kalle tillhör den övre hälften, det skulle jag absolut säga. Sen vet jag inte hur mycket det säger, men det är alltid något.
Och gitarren, vi hörde dig sjunga i början. Har du med guran ner till OS också, eller?
Ja, men faktiskt. Jag packar in den med, ja, Sara Hugg. Hon har, vår kock tar ju en buss här från Söderhamn upp till, eller ner till Val di Fiemme. Och då ligger den lite gitarr där faktiskt. Så ingen går säker.
Nej, snyggt. Önskar dig stort lycka till, Lars. Framöver så hörs och ses vi. Kör hårt nere i Val di Fiemme och under uppladdningen i Seefeld de sista dagarna.
Ja, men tack så mycket. Vi hörs och ses.
Yes, hej så länge, säger vi till Lars Ljung, alltså här tränaren. Jag tänkte, Johan, vi skulle fortsätta att prata om William Poromaa och det läget han är i. nämnde det i början, just det med formtoppningen. Du har ju lyckats väldigt bra med det för egen del. Om vi ska börja i den änden kanske och se hur en formtoppningsperiod för din del såg ut inför ett stort och viktigt mästerskap.
Ja, precis.
Så har du lite papper med dig.
Ja, precis. Ja. Vad ska man säga? Någon form av manuell graf här. Eller ja, den låg uppe där. Och det här är ju utgått då från Tour de Ski. Mm. För många åkare använder ju Tour de Ski som någon form av avstamp. Att man får mycket fart under en kort tid. Man får liksom pressa systemet med högintensiv träning. Och det gör ju också att man vänjer sig vid att ackumulera mjölksyra i muskulaturen. Vilket gör att då kroppen liksom bildar enzymer och aminosyror som gör att man tål mjölksyran på ett bättre sätt. Och här ser vi ju det i mittengrafen här. På 5 veckor kvar så är det mycket högintensiv. Och sen då lite mindre lågintensivt och lite mindre styrka. Och när vi sen då flyttar över så blir det en träningsperiod med 4 veckor kvar, ska vi se. Så blir det ju mer.
Mm. Ska vi reda ut vad den här skalan är också? Vad innebär 0 till 10 på
den innebär
y-axeln där, va?
Ja, den innebär inte
nivån.
Det är mer ett förhållande. Ja. Det är mer ett förhållande sätt mellan de olika träningshastigheterna eller träningsintensiteterna då. Så här kan man säga att den ljusa stapeln är ju då lågintensiv träning. Här går man ju in i ett stadium då när man har liksom mer lågintensiv träning och ta hand om de här förutsättningarna helt enkelt då. Och sen hade jag alltid egentligen ett avstamp 10 dagar innan första VM-loppet. Då körde jag ett riktigt liksom rejält från det här ganska tuffa volymblocket då, som jag ofta genomförde på hög höjd. Så hade jag ett avstamp i ett rejält mjölksyrapass. Jag letade upp någon alpbacke som var ungefär 1 minut lång. Och sen så körde jag ett vanligt intervallpass och sen så avslutade jag med 10 gånger, 1 minut, all out. Från första stavtag upp för den här backen till liksom sista tian. Alltså då åkte jag i slow motion. Mm. Men jag var totalt vrålstum. Och sen så låg jag liksom i fosterställning där uppe på toppen. Och sen efter den dagen, då bara tvärbröt jag träningen. Och sen tränade jag väldigt, väldigt lite volym. Då, som ni ju ser på, när det var fel håll. Som ni ser på den här grafen, när man kommer sen in 2 veckor kvar till mästerskapet. Så bryter man, tar man bort volymen helt och hållet och då behåller intensiteten i lite lättare grad. Bara liksom lätta fartpass gynnar den här härliga känslan som man har i kroppen.
Och om det skulle vara William Poromaa nu då, om vi tar hans perspektiv med en skada som ändå förhindrar att han kan göra vissa saker, eller om någon har en motsvarande skada och ja, måste paniktoppa liksom på slutet, gör man då?
Ja, man kan ju också säga att det här är ju best case scenario. Men problemet är ju att vi är ju liksom inte apparater. Vi är inte maskiner. Nej. Utan vi är biologisk massa och vi kan bli sjuka och vi kan bli skadade och det vi kan gå sönder. Och här då kan vi se när han har tagit upp den här skadan. Så om man då skulle säga att den här skadan då här, den innebär att jag är borta från träningen. Nu har vi hört att William inte har varit borta från träningen helt och hållet. Om vi då skulle säga att jag är sjuk eller skadad så att jag inte kan träna, vilket jag hade inför OS i Sochi. Mm. Då hade jag en revbensskada. Inte på grund av ett fall, men på grund av då en lungsäcksinflammation som gjorde att nerven var inflammerad och att jag inte kunde träna. Med 3 veckor kvar så kunde jag börja träna. Och då skulle man kunna säga så här att liksom den här veckan, då, istället för att man drar ner träningen med 10 dagar eller 14 dagar kvar, så får man verkligen liksom dra upp träningen och dra en rejäl chansning för att försöka belasta. Man kan säga lite grann att formtoppning är lite grann som en trampolin. Att det är ju mer man vågar trycka ner, desto mer kommer man flyga uppåt. Det kallas för superkompensation då. Och i det här fallet så kommer jag ju, om jag kan belasta kroppen över tid, så kan jag trycka ner den här väldigt bra och kontrollerat, så att jag kan liksom släppa upp och få en väldigt hög topp och att jag egentligen är bättre. Alltså jag är på 110%, att jag får en liten puckel innan då liksom formen sen då släpper lite grann. Medan här kanske jag kan trycka ner den här trampolinen och få en form som i alla fall, om vi skulle ponera att vi på grund av det här, 3 veckorna med skada, inte är på 100% utan vi är på 90%. Så kanske den här trampolineffekten skulle kunna göra att jag är tillbaka på 100% på ganska kort tid av att jag då formtoppar. Men då ser ni här att det är lågintensiv träning, ett litet block. Men sen så förflyttar vi oss hit så är det då ett block där det blir väldigt, väldigt mycket fart. men väldigt lite volym. Liksom bara få igång kroppen av att åka fort helt enkelt. Och sen jättelite, alltså verkligen vila under de olympiska spelen. Då.
Men kan man förvänta sig att den typen av formtoppning håller sig kortare då också? Att den mer riktad mot ett eller två lopp än en hel OS-period?
Man kommer inte få lika lång formtopp av den här typen av systematik. För det här är ju en nödlösning bara, att försöka få till någonting lite grann som att liksom man ska laga mat om man försöker skrapa ihop någonting som man har hemma.
Om du ska gissa, var det det vi såg av Kalle Halvarsson förra helgen? En kort formtopp för att lyckas med någonting och sen händer någonting annat en vecka senare?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att så pass kort är inte formen. Man kan liksom inte ha en formtopp som bara är över några dagar. Jag tror förklaringen till Kalle Halvarsson är både hög höjd, inte tillräckligt bra skidor, och att Kalle Halvarsson faktiskt är en typ av individ. När han känner att det här funkar inte, det här går inte, då liksom då ger han upp på ett helt annat sätt än många andra kanske skulle liksom hänga i och slita sig in för en 18:e plats, men det har väl Kalle tendens att inte göra.
Innan vi rusar vidare, hur gick det då när du gjorde den där paniklösningen?
Men den där paniklösningen, jag var ju på den här gamla trotjänaren som Lars Ljung berättade om, det här bandet då. Med 3 veckor kvar innan jag bestämde mig för att göra den här satsningen så var jag på bandet, körde mitt pass, såg att ja, men jag är liksom i nivå så att jag faktiskt kan göra det. Och när jag väl kom till Sochi då, första distansen, så blev det ju silver bakom Dario Colonia. Mm. Men jag vill också säga att jag var i mitt livsform hösten innan där. Så att det var ju också, jag var kanske tillbaka på 100%, men inte mer än så.
Det blev väl ett guld i stafett också? Så
det blev ett guld i stafett.
Ja, bara notera det. Ja. Sådär. Vad garvar åt.
Ja, det är coolt.
Ja, nu var det duk. Han vill inte förhäva sig. Det ska man inte göra. Har du koll på svenskarna? Var de befinner sig? Det är lite olika.
OS-åkarna,
ja. Det är
ja,
de jag tänker.
Nu har de flugit ut i världen och landat på lite olika platser.
Inte alla.
Nej, ja, inte alla. Vi ser det en som är på svensk mark, Ebba Andersson. Hon har ju som rutin att inför mästerskapen, så hon bor ju i vanliga fall i Östersund. Hon kommer ifrån Sollefteå, det är där hon har familjehemmet, mamma och pappa. Och när det närmar sig ett mästerskap, då kryper hon hem dit, ner under täcket i barndomsrummet. Så det sticker ut Ebbas väg att gå. Sen ser vi Frida Karlsson som också kör en egen väg. Jag pratade med hennes tränare Per Nilsson nu på morgonkvisten, och hon har legat ganska länge på hög höjd i Lavassé. Hon är där själv och tränar lugnt. Och sen på fredag så ska hon sticka ner till Val di Fiemme och akklimatisera sig till den höjden, för hon är på väldigt hög höjd som vi ser i Lavassé. Sen Seefeld, där Lars Ljung är, där är ju majoriteten av de svenska åkarna.
Vad tänker du, Johan, när du tittar på det här att det är så olika upplägg, både höjdmässigt inför ett OS som går på samma höjd för allihopa, och även placeringsmässigt, och en del vill vara själva och andra väljer en gemensam väg?
Ja, alltså rent spontant så kanske jag hellre skulle se fler på höjd, bara min första reaktion så här. Men det är ju också några som har varit på höjd och sen har då flyttat ner till Seefeld för att ha en liten större säkerhetsmarginal.
Men jag avbryter det där, men ja, det är spännande. För jag tänker, Frida Karlsson var på höjd i oktober-november. Hon var på Kanarieöarna på hög höjd och tränade. Har hon nytta av det nu inför OS?
Ja, det har man. Så ser ett höjdupplägg ofta ut. Det är ofta så här att man kanske kör 3 veckor i oktober. Och sen så har man 2 veckor på höjd i december. Och då skapar kroppen liksom ett minne lite grann utav hur det såg ut. Så man är längre på höjd och sen är man 2 veckor och sen kanske man är 10 dagar på höjd inför mästerskapet. För att höjd är inte bara positivt. Man blir bra form av att vara på höjd. Men det är också så att man måste hålla lägre hastighet. Vilket gör att man kommer längre från tävlingshastigheten. Och om man är på höjd i 3 veckor inför ett mästerskap som går på lågland, då kommer man liksom ha för dålig speed när man kommer ner. Så därför så måste man ha den här systematiken att man är på höjd länge i oktober, lite kortare mellanlänge i december och sen då ett 10 dagars ungefär.
Och vad är det som avgör vilken höjd man väljer att vara på då? En del är på 1200 här, andra är på 1800.
1200 är betraktat som låg höjd, så det är ingen höghöjdseffekt överhuvudtaget. ja, man skulle kunna säga mellanhöjd. Det som kategoriserar höghöjd när man ska göra ett höghöjdsupplägg inför ett mästerskap, då är det 1800 meter plus. Mm. Och det är liksom, så är det.
Mm. Frida kör 16 dagar i Lavoisier. Låter det mycket?
Ja, det låter kanske lite mycket. Det gör det. Men jag tänker också att Frida har en ganska bra koll på sin situation. Och det som egentligen gör mig glad, eller kanske gjorde mig lite orolig, det var att vi såg bilder på Frida och sen var det Kläbo och Iversen. Och jag tänker, Frida kanske, hon är ju liksom också social av sig. Jag tänker så här, bara hon inte gör sällskap med Kläbo och Iversen nu, för då kommer det här gå alldeles för fort på distanspassen. Frida kommer bli sliten. Utan så här, höghöjd är så otroligt viktigt att hålla ner farten. Man ska promenera. Jag vet också att jag har sett Johannes Hultsfred Kläbo och Emil Iversen träna på hög höjd. Och de tar det också väldigt, väldigt lugnt. Och det är ju verkligen den norska stilen. Men när man är på hög höjd, superlåg fart på distanspassen, på volymen. Det är liksom det handlar om, framförallt inför ett mästerskap.
Men Johan, jag kan lugna dig. Enligt Per Nilsson, hennes tränare, så har hon tagit det väldigt lugnt, skött allting väldigt bra.
Skönt, tack.
Hon är i fas.
Men om man vänder på det då, med Ebba som är hemma i Sollefteå. Hon har ju sin pappa och tränare där också. Men som kan ligga på en högre intensitet kanske och liksom gå mer på fart eftersom hon är på lågland. Finns det någon nackdel med att hon kanske inte har rätt sparring där, och det gäller att hitta rätt intensitet i träningen också? Nu är hon ju själv där.
Ja, jag tror att hon har väldigt bra sparring. Dels så har hon ju under många av de här gångerna har också haft sällskap av sin brorsa Fredrik i liksom uppladdningen och haft sparringen utav honom. Men jag vet också efter att ha pratat med henne att hon tycker att den här kontinuiteten med hennes tränare, tillika hennes pappa, att liksom den här kontinuiteten som han följer med henne på varje pass och kan liksom följa upp på detaljer, att det blir som ett koncentrat verkligen utav det. Och då, det betyder att hon värderar det högre än att vara till exempel på hög höjd där man får längre dagar, man får sol, man får tunn luft och liksom den här känslan av att verkligen vara på väg mot ett mästerskap. Så ska jag säga att den psykologiska faktorn av att Ebba tycker att det här är det som är allra, allra bäst för mig. Och det här är gjort förut och det har funkat, den är ändå nummer ett. Mm.
Och avslutningsvis, eftersom så många ligger i C-fält då, som inte är hög höjd, det är 1200 meter. Varför väljer man C-fält just? Är det för att det är god mat och trevligt hotell, eller varför är man där?
Nej, alltså C-fält är, ska jag säga, en av Europas bästa platser att åka längdskidor på. Mm. Det finns enorma förutsättningar för att kunna åka, liksom kunna njuta av längdskidåkningen, men också att man är på så pass låg höjd att det inte inverkar någonting överhuvudtaget på den högintensiva träningen. Man kan köra tävlingsliknande och tävlingsförberedande träning i en miljö som är väldigt fin, och det är en höjd som är snäppet högre än Val di Fiemme, men ändå så att det inte påverkar träningen på något sätt. Mm.
Och vad sa du, ditt test med All Out, det var 10 dagar före första distansen, var det så?
Ja, precis. Ja, men det var liksom,
så det är imorgon då, för de som ska följa ditt upplägg?
Ja, precis. Ja. Om de kör mitt upplägg, då är det imorgon det gäller. Nej, men det gällde ju bara att jag pratade lite grann om det här med liksom i formtoppningen också, att ett Tour de Ski också gör att liksom nervsystemet och kroppen triggas ju av så här enorma mängder mjölksyra i kroppen också, att det liksom aminosyror och enzymer och sånt där liksom produceras för att kroppen tänker så här, nu måste jag tåla jättemycket mjölksyra för att Tour de Ski ger det. Det här var ju också en till strategi att liksom trycka till kroppen så att kroppen skulle fatta att nu ska du tåla mycket mjölksyra, och det funkade ju. Men det är ju en gammal beprövad metodik, det är ju liksom inte jag som har kommit på den, utan det är ju liksom svensk konditionsforskning, Arthur Forsberg liksom, tänkt allting.
Just det.
Ludvig. Ödmjuk kille,
ja,
alltså.
Ja, han är ju det. Och nyklippt och fin också. Vad tar du med dig från helgen som gick? Goms, världscup.
Oj, vilken helg. Det var berg- och dalbana. Ja. Först den där sprintstafetten där man satt och kliade sig i huvudet. Svenska damlaget nia och herrarna missade pallen. Och sen kom det lite positiva besked i sprinten innan vi fick den här nattsvarta söndagen.
Som man lite bara positiva, på tal om att vara modest. Det var väl extremt positiva besked från Linn Svahn i alla fall.
Jag vet inte vad du hade för förväntningar. Jag trodde nog att hon skulle vara på pallen där. Jag ramlade inte av stolen.
Nej, det gjorde inte jag heller. Men med tanke på bakgrunden hon har haft så var det väl ändå det kvittot man ville ha, tänker jag. Eller?
Ja, verkligen. Ja. Det är klart att det var positivt.
Ja, du sa det också. Ja. Vem var bekymrad idag?
Ja, vad bekymrar mig? Det känns ju osäkert på många håll och inte minst Kalle Halvarsson som man fick upp ganska stora förhoppningar om efter Oberhof. Det var ju klart tyngre. Sen hoppas vi att anledningen var att det var andra förhållanden, sämre material under fötterna som gjorde att det såg så där illa ut. Mm.
Johan, vi har pratat om vi börjar med Kalle då, nämnt honom lite tidigare, men han väcker ju mycket känslor och så fort han gör någonting bra eller så fort han gör någonting mindre bra så är det oerhört många som reagerar, och nu har det varit mycket negativt såklart efter det vi såg. Vad såg du och varför gick det som det gick, tänker du?
Ja, men om man ska mer kanske bena ner i varför det gick som det gick och börja med det, så tänker jag att just de här tre variablerna. Många upplevde att höjden kändes trots att det bara inom situationssäcken var ungefär 1350 meter. Men många sa att det var en känsla av hög höjd. Vi vet att Kalle inte är bra på hög höjd. Skidorna under den här söndagen var heller inte bra. Jag stod ute efter banan och tittade och jag såg ju uppenbarligen med mina egna ögon att de har sämre glid. Och även då liksom tredje faktorn är att Kalle ofta är en sån, han känner att det inte funkar, så har han en tendens att liksom strunta i det och inte åka igenom loppet. Men jag skulle också vilja säga, å andra sidan, så skulle jag vilja säga att en åkare som har potential att vara topp 6 liksom ska ha högre lägsta nivå än så här. Man ska inte trilla ner till, vad blev han?
56. 56. Något alltså, sånt. Det var en argentinare liksom, bredvid sig resultatvis.
Ja, strax bakom. Och där, ja. Alltså man ska på sitt allra sämsta, med alla variabler inräknat som är av det negativa slaget, så skulle jag säga att där hade jag ju ändå velat se liksom, en Kalle Halvarsson som ändå är 28.
Men hade inte du lopp någon gång? Jag minns inte, men du bara sket i alltihop och gick i mål på en 50:e plats, eller?
Nej.
Du körde på?
Nej, jag har väldigt svårt att strunta i det. Om jag gick i mål på 50:e plats någon gång så var jag ändå helt slut. Ja.
Men nu undrar man ju, vad kommer Kalle få köra på OS? Och då har vi de här resultaten in till OS. Sen kommer det ju tränas. Spelar det någon roll vad han visar upp under träningspass eller rapporterar in? Eller är det bara de här resultaten som kommer ligga till grund för vilka lopp han får köra på OS?
Jag skulle säga att i början av OS, eller liksom de lopp som är väldigt hårt konkurrensutsatta. För där kan vi kanske plocka bort 5 milen lite grann, som är i slutet på OS. Här kommer många vara trötta och kanske vilja stå över. Eller att det kommer in sjukdom i truppen. Så ser det ofta ut. Att där finns det liksom lite öppna platser ju längre vi kommer in i mästerskapet. Jag trodde ju faktiskt att om Kalle, i kraft av hans sjätte plats i Oberhof, och att han faktiskt där såg väldigt, väldigt kompetent ut. Alltså han var rapp, det var fart, det var power i åkningen. Kalle Halvarsson som liksom var på nytt född. Men om vi tittar på, ja, alltså då trodde jag att det skulle vara möjligt med en stafettplats för Kalle. För där är han väldigt bra på en första sträcka med sin speed, sin rutin. Han skulle kanske inte tappa så mycket, men med det här resultatet så måste jag säga att jag skulle nog känna mig tryggare med Truls Hisselman på första sträckan i det här läget just nu.
Mm. Om vi håller oss fast vid vallningen. Jag tänkte jag ska testa några påståenden på dig, Johan, som man ofta snubblar över i reaktioner från folk som följer längdskidorna, och framförallt när det går lite dåligt då, så är det ju väldigt mycket åsikter och tankar om just vallningen. Om vi tar det första här, om jag bara slänger ur mig, Sverige vallar oftare bort sig än andra större nationer.
Sverige vallar i alla fall oftare bort sig än Norge, skulle jag säga. Men Sverige har också, på den positiva sidan, så har Sverige ofta en tendens att också kunna ha liksom mera plus. Men Sverige har som regel de här senaste åren kanske haft fler vallabommar än Norge, men då ska vi också veta att Norge har haft en tydlig strategi de senaste åren av att inte liksom söka nålen i höstacken av att ha liksom, man skulle kalla det för medium plus plus liksom. Utan man har gått på att våra åkare är så pass kompetenta, så pass bra att det räcker med medium alternativt medium plus, och liksom inte sökt att överleverera det.
All right, vi kör nummer två här då. Sverige har ofta problem att träffa rätt när det har varit nysnö.
Ja, det har man ju. Ja. Framförallt den här aggressiva snön så har man haft väldigt, väldigt svårt. Samtidigt så kan man blicka tillbaka till Trondheim. Vi minns Ebba Anderssons VM-guld på 10 km i klassisk stil. Då kräksnö är det ju, som man säger. Men skillnaden då, det var att det hade regnat jättelänge, så det var väldigt, väldigt blött underifrån. Och när det är blött och regnigt, då är Sverige bäst. Sverige är enormt bra. Kanske minst tillbaka på hur det var i Trondheim. Då var det blött och regnigt, och det var ju liksom en gudagåva, tänkte jag säga. Det var väldigt bra i alla fall för Sverige att det var så. Och en stor del till faktiskt att Sverige tog 6 guld på damsidan.
Vad brukar Val d'Ifeme bjuda på då?
Ja, Val d'Ifeme brukar ju bjuda på antingen strålande sol och blöt före, eller riktigt vräkande snö, ja, runt nollan. Och det är ju liksom verkligen så här.
Ja, det, men det är ju svårt för alla nationer å andra sidan, eller hur? Om man ska göra, för då blir det ett val mellan ruggade skidor och man ska gå på valla och liknande, eller hur? Ja. Men medan Sverige ändå är sämre där i de lägena.
Ja, men man kan också titta så här, hur ser det ofta ut i Sverige? Ja. Vi har ganska sällan den här typen av snö som kommer, liksom den här väldigt, väldigt aggressiva alpsnön som faller ner, som snöar hur mycket som helst, och att det är runt nollan. Det kan såklart vara så i Sverige också, men snön ser liksom inte riktigt likadan ut här i Skandinavien. Norge har lite mer utav den här typen av väder. Vi har sett i Lillehammer när det snöar, så i Sverige liksom helt borta, vet inte vad man ska göra, och norrmännen har fantastiska skidor. Så det är ju väldigt mycket så här att man kan det som man har hemma oftast.
Men hur bekymrad är du inför OS då, Val d'Ifeme, nu? Normalt sett senare på säsongen när mästerskapen har gått, så har det varit väldigt stabila förhållanden. Men nu såg jag på bilderna från Marcia Longa i helgen att det har snöat ganska mycket, såg det ut som. Blandningen, nysnö, konstsnö, det är sol och skugga, det är stora temperaturskillnader. Hur bekymrad är du inför OS?
Nej, det finns mycket tid kvar för att liksom kunna förändra. Det är snarare det här liksom akuta vädret som kommer. Visst, jag är alltid lite bekymrad för just hur vallningen sker. Och i det här fallet så har ju också Sverige kanske inte visat att man behärskar alla delar som Norge till exempel. Där kan de åkarna känna sig väldigt trygg med att det här teamet hanterar alla olika väder och sådär på ett bra sätt. För vi såg ju, ja, men till exempel i söndags i Goms, när det hade kommit snö under natten och det blev ett väldigt klurigt före, solen kom upp. Det är ju faktiskt precis det här föret som kan bli under OS också. Men det kan ju såklart bli strålande sol och liksom inte ett moln på himlen i 2 veckor. Och varma dagar och kalla nätter, och då kommer Sverige inte ha några problem.
Kul att du nämner just söndagen i Goms, därför att den för oss in på nästa påstående, det sista som vi har. Och då är det, hade Kläbo åkt på svensk vallning så hade han varit bäst ändå. Om vi tar loppet i söndags som ett exempel. Om han hade åkt på Kalle Halvarssons skidor, alltså överfört till Kläbos skidor då, liksom, hade han vunnit ändå?
Nej, det hade han inte gjort.
Vad hade han kommit?
Han hade nog kommit topp 15 skulle jag säga. Med den prestationen som han gjorde i söndags i alla fall, så skulle han nog ha varit där någonstans. Men han hade inte vunnit.
Nej. Ludvig, om jag bollar in till dig då. Att vara vallare är kanske världens mest otacksamma jobb. Köper du det?
Ja, det köper jag verkligen. När man själv är ute på de här världscuptävlingarna så tycker man att det är en himla tidig morgon där när klockan ringer vid 6:30. Man släpas ihop och äter frukost och så ner till stadion för att göra de här intervjuerna när åkarna anländer. Och då har ju vallarna redan varit där i typ 2 timmar och jobbat. Och så slutar det med att skidorna var inte optimala och så får de en jäkla massa skit efteråt. Då kan man ju känna med dem att det är ett oerhört otacksamt jobb med tanke på hur mycket de lägger ner och vad de sen får tillbaka.
Det är lite som fotbollsdomare fast värre i arbetsinsats,
ja,
liksom,
och exakt.
Sådär. Man får bara skit om det sticker ut åt det dåliga hållet. Man får ingenting om det går bra. Sällan i alla fall.
Ja, lite så. Fast det här är nog mer extremt än fotbollsdomare.
Ja, det är väl det. Kanske. En fråga som brukar dyka upp när vi pratar om att det kanske var strukturer och sånt som ställde till det då för Sverige i helgen. Varför har man inte med en slip? Hur fort går det att slipa om ett par skidor och varför kan man inte göra det?
Ja, det går ganska fort, men på mästerskapen så har man ju med slip. Mm. Problemet är att en slip är jättestor.
Har Norge med en slip till en världscuptävling?
Nej, det har de inte. Det är ingen som har med en egen slip. Det är en slip, de kör man ju ner, transporterar ju dem i släpvagn. Så de är ju, ja, jag vet inte vad man skulle jämföra med, men de behöver man ju transportera i släpvagn, och det gör man ju till mästerskapen men inte till en vanlig världscuphelg.
Ja, jag tänker att de åker ju ändå runt med en buss och de åker runt med en lastbil. De kan väl lika gärna åka runt med en liten slip.
Ja, men då är det också så här att, att man har ju väldigt många skidor. Så ja, det är inte så att man har, om man till exempel så här, vi ska vara begränsat till att vi får bara ha 5 par skidor. Ja, då skulle ju alla börja ta med sig en slip för att behöva slipa om då. Men i det här fallet så har ju åkarna kanske 20-30 par skidor. Och då har de ju också olika typer av skidor för olika typer av förhållanden, men med olika typer av slipar då såklart. Så därför så behöver man inte slipa om. När vi då förflyttar oss till mästerskapet så vill man liksom ha de allra, allra bästa guldskidorna vill man ha i exakt rätt slip. Och det är ju också ett arbete som pågår. Nu har man ju scoutat Val di Fiemme och OS-arenan från SOKs håll. Från att liksom börja testa, se till vilken slip är det. Alla nationer har varit där och testat sina olika strukturer för att se i vilka olika väder funkar våra strukturer bäst. Och det var ju till och med så inför Sochi 2014 att Sverige åkte ju dit med en liten patrull även året innan och sen innan Sochi då testade ut strukturerna. För det är ju mycket längre process än att bara skifta till exempel festvallen. Mm.
Med oss nu via Play Norges längdexpert, en gammal storåkare, Niklas Dyrhaug. Hoppas du hör oss och god morgon, hej!
God morgon, jag hör också väldigt bra.
Ja, gott att se dig Niklas. Du sitter ju och lyssnar här och tjuvlyssnar lite, gissar jag på vad vi pratar om. Hur går snacket i Norge om Sverige och Valla och det vi såg i helgen i Goms?
Nej, klart... Jeg har jo hørt litt diskusjon som har vært i, mellom dere nå, da, og det er jo ingen tvil om at det norske smøreteamet per i dag er litt mer stabilt og leverer litt jevnere ski. Jeg føler toppnivået til Norge og Sverige er ganske likt, men jeg føler Norge klarer å unngå de største missene som jeg føler Sverige noen gang går på, og da blir det jo skjebnesvangert i et regn sånn som i helga der det åpenbart da Sverige ikke har de beste skia, og da klarer man rett og slett ikke å være med uansett hvor god man er.
Norge hadde ganske bra skide, får man vel anta. Det var 7 nordmenn i topp i søndag siden klassiske massstarten. Hva er forventningene, givet at Klæbo vann alle gulden i Trondheim på VM forra året? Hva er forventningene på de norske herrene innenfor OS? Er det at man skal vinne rubbet igjen?
Ja, det er jo egentlig det. Jeg skulle jo aller helst håpe, selv om jeg er norsk, at det var litt tøffere konkurranse i herreklassen, eller at det var noen flere som kunne utfordre de norske løperne. Og du ser jo her da, kampen om fjerdeplassen, så er det jo 4 nordmenn og en russer, det var det i Korostelev. Så klart det gjør jo det at konkurransen i Norge er helt vanvittig for å komme inn på et OL-lag, men jeg skulle jo gjerne sett at det var noen flere utenlandske utøvere som var med og konkurrerte sin her. Men i Norge er vel egentlig snakket mest om hvem som får gå de ulike distansene, for får man jo gå, så er man jo en åpenbar medaljekandidat. Johannes Høstfot Klæbo går jo inn som storfavoritt i de fleste øvelser, kanskje bortsett fra T-skate, der Einar Hedegaard er den store favoritten, men han kan fort ta mange guld. Han er Klæbo. Han er jævlig god Klæbo, rett og slett.
Ja, det har vi inte noterat, säger du det? Ja. Jo, han är ju det. Vi kan backa till OS 92 tror jag det var i Albertville. Då vann ju Norge samtliga guld på herrsidan. Och nu tror ju många att man ska göra det igen. Men om vi tar det ett steg längre, finns det en möjlighet som är realistisk, tänker du Niklas, att Norges herrar faktiskt tar samtliga medaljer de kan ta på herrsidan?
Ja, samtlige medaljer, det tror jeg ikke kommer til å skje. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men at det blir mye norsk dominans på herresiden, det er det ingen tvil om. Og så er det, det som er litt spesielt, er at på damesiden så har det jo, er det jo veldig åpent. Og veldig mange ulike, både gullkandidater og medaljekandidater, egentlig alle distanser. Mens på herresiden så er Norge akkurat nå i en helt egen klasse. Og så er det jo veldig lett å bli litt sånn historieløs, fordi at nå har det jo vært sånn noen få år. Men i den tida jeg var med og konkurrerte sammen med Johan og sånn, så var det jo en helt annen internasjonal bredde som savnes da. Og vi har jo snakket mye om det her, jeg og Johan på bakrommet når vi er ute på verdenscup, men det er nok ingen tvil om at det har, altså vi har en veldig sterk kultur innenfor langrenn på herresiden i Norge, og det er ekstremt mange som satser veldig hardt, og den kulturen da, gjennom, ja, fra Petter Northug, Martin Sundby, og som igjen Johannes da, har videreutviklet, og når det er så mange som bor i Trondheim og ser hvordan han gjør det, så prøver de jo å kopiere det. Det har jo gjort at vi har fått en ekstrem bredde av voldsomt gode skiløpere som hele tiden er med å revolusjonere egentlig treningsmetoder og er med å utvikle ja, den kulturen som er der fra før.
Niklas, om du hade fått jobbet som svensk landslagschef, hade det kanske varit en bra rekrytering. Vad hade du gjort då? Vad hade du velat förändra?
Nej, alltså jag har ju inte nog insikt i hur det jobbas akkurat nu, men jag har ju i alla fall velat tatt med mig mycket av det som görs i Norge. Och jag har också velat prøvd å ha lite samlinger sammen med det norske laget. Så de svenske herreløperne kanskje ser hvordan det trenes i Norge og hvor lista ligger hen. Prøvde å få til noen form for samarbeid der med å få til noen økte eller samlinger med Johannes. For jeg tror egentlig så er han veldig åpen for å ha med utenlandske løpere for å vise hvordan han gjør. Han gjør jo ikke noe hokus pokus annet enn at han er jævla dedikert. Og gjør kanskje de små valgene i hverdagen litt bedre enn resten. Og jeg tror det er veldig vanskelig å gjøre de små valgene bedre om man ikke ser hvordan det egentlig gjøres i praksis. For veldig mange tror jo at man trener veldig bra, og det gjør det jo selvfølgelig, men jeg tror at hvis man ikke ser hvor på en måte toppen er, da, så er det veldig fort gjort at man er litt for fornøyd da, med hvordan man gjør det.
Men tror du att förklaringen till den här extrema norska dominansen på här sidan är att Norge har lyft sig, om vi tittar på just det här, vi går tillbaka kanske 10-15 år i tiden och tittar hur det såg ut då det var mycket, som du säger, mycket större internationell konkurrens. Tror du att orsaken är att Norge har liksom lyft sig så extremt mycket som nation och som lag, eller tror du att det är en kombination av att den liksom internationella konkurrensen faktiskt har blivit sämre?
Ja, det var ett väldigt gott spörsmål. Jag tror faktiskt det är en kombination. Jag tror helt klart att den norske träningskulturen och det som görs i Norge har aldrig varit gjort bättre, och det ska Johannes Høstfold Klæbo ha väldigt mycket av äran för då. Men jag tror också att en del av, alltså, hvis man kikker på Sverige i din tid, Johan, så hade du också en väldigt stor och stark bredd. Det var, du hade många världsstjärnor som levererade. Jag føler det att idag så har du ingen ordentlig ledarstjärna på herresiden, en som sett en standard, en som gör det samma som Johannes gör nu, sån som det du, Markus Henner, før dere så hadde du Sødegren, altså, og før det hadde du Per Elofsson. I dag så savner jeg den lederstjerna som på en måte sett lista hvordan hva som er verdensklasse på trening, og hva som er verdensklasse i konkurranser, så de som er hakket under ser det og kan løfte seg videre.
Ser du någon, Niklas, ser du någon i Sverige som skulle kunna bli den ledstjärnan? Nu är några till åren komna, men vi har ju Alvar Mjölback exempelvis som är på stadig uppgång. Vad ser du liksom i det svenska laget framöver?
Ja, alltså väldigt, väldigt fint att du säger. Alvar Mjölback är lite den typen. Då. Han är en typ som inte är rädd för att gå egna vägar. Han är frittalande, han är en profil i den form av att han är en veldig sånn annerledes skiløper. Han har jo vant jo basalopper allerede som junior, som er helt ekstremt. Så han skulle jo jeg personlig ønske gikk all in for tradisjonell langrenn. Han er jo en virkelig internasjonal skisport, men også svensk skisport som en lederstjerne. Og så har du jo selvfølgelig Edvin Anger, som også er en ekstremt god skiløper. Men jeg føler at du må i hvert fall ha noen der som setter pista og som er med å bygge et form for nytt lag da. Etter den generasjonen som Johan var en del av, som er med og gjør at du får opp en ny generasjon på samme kaliber som det var da. Og da tror jeg Mühlbach er en stor nøkkel da, som man må få inn i det svenske landslaget og som er en standardsetter.
Du nämnde Edvin Anger där, Niklas, om vi ändå pratar om kampen mellan Sverige och Norge, så var det ju en situation ifrån helgen i Goms som vi bör titta på ifrån sprinten, semifinalen där Edvin Anger var inblandad och norrmannen där var ju Valnes. Vi lyssnar.
Nej, det var den svenske som fått panik när han hade kämpat in den, så han tror jag bara upp på skärmen.
Ja, han blir överraskad där och att Johannes kommer så smalt där, är det det som sker?
Han öppnar upp på innern och Johannes tar den och så bara skär han tillbaka. Och där är
så det är Edvin Angers fel som du ser det.
Ja, 110%.
Vad tänker du när du ligger där?
Nej, det kan jag hålla för mig själv.
Erik Valnes var ute och höll lite efter loppet. Intressant att följa på sociala medier. Vad tänker du kring situationen?
Jag tror han fick äta upp den där ganska rejält. Så att, nej, men det blir fight ute i skogen idag, så det blir kul. Men jag tror han fick... Han hade nog lite ångest där. Så att, jag tyckte det mest var kul att se.
Vad tänkte du när han postade på Instagram, kött svenske?
Ja, men jag skrev faktiskt och bad om ursäkt också innan det där. Men det var nog många som tyckte det var roligt. Det var som morsan sa ju, vad heter det, ungefär en kvart innan han la ut den där bilden, så sa han, eller så mamma då, men nu ska jag in och följa Erik för att kika han lite grann. Och en kvart efter så skrev man ju på Instagram att nu lägger jag mig platt. Så det hjälpte ju bra då.
Lobbyverksamhet.
Ja, men precis. Morsan var irriterad och då klarade jag inte Volnes, så nej, var stark.
Ja, han la sig ju skinnflat där. Köttesvensk, är det ett vedertaget begrepp, Niklas, eller?
Ja, det är det nya i Norge nu, köttsvensk.
Men han var ju oerhört arg inledningsvis där. Hur ser du på situationen och framförallt det som Valnes sa direkt efteråt?
Ja, nej, han var ju, alltså Valnes var ju uppenbart väldigt frustrerad. Han hade ju en väldigt god prolog och hade en bra dag och pratar ju i det intervjuet i affekt, men jag känner i alla fall att Edvin Anger ser ju inte att Valnes kommer där och blir ju pushad ut i svingen av Johannes och prövar ju egentligen att få med sig så mycket fart som möjligt. Så i min bok så är inte här Edvin Anger sin fel, men där och då så känns det ju säkert jävla kedligt eller tråkigt, som jag säger, i Sverige för Valnes sin del och gå ner, och så är han. Han har ju haft en lite sån upp- och ned-säsong och inte fått ut det han har varit god för. Där hade han en kämpemöjlighet att vara med och kämpa om segern efter en andra plats i prologen. Så jag tror det var frustration som tog överhand för den till vanlig sindige nordnorske björnen.
Hur ofta är det där att man upplever en situation på ett visst sätt i tävling och att man att det är helt annorlunda när man ser det sen på video?
Ja, som regel så har man ju en feeling av hur det ser ut underveis och att den stämmer med din egen intuition. Men här tror jag egentligen Valnes skönna att underveis så att kanske att det här är en mer sån 50-50 situation, om det var Valnes eller Edvin Anger sitt fel, att det är det han tror. Men så tror jag egentligen att det är känslan som tar överhand och att det är dem som snackar mer än med huvudet när han kommer i mål. Så jag tror det var därför han var så frustrerad på Edvin Anger där och då. Men jag känner ju Erik Valnes gott, han är en väldigt fin fyr. Han har lite nordnorsk temperament, men jag syns det var och är fint att han lägger sig flat efterpå när han ser att det här är liksom inte något som är Edvin Anger sin fel.
Du, på tal om sprinten, Niklas, vad tror du Stavås Kista satt och tänkte när hon tittade på sprinten i lördags och såg Lindsvan vara tillbaka överst på pallen?
Jeg tror vi tenkte at shit, Elin Svan er tilbake og i akkurat i rute til OL. Jeg må si jeg ble veldig imponert over Elin Svan, og at så mye trøbbel som hun har hatt med både skulder og sykdom og hva som er, det var et ordentlig skremmeskudd av Elin Svan, og hun skal jo selvfølgelig gå den sprinten i OL, og vi snakket jo nettopp om det norske herrelaget sterkt, men det svenske damelaget i sprint da, der jeg vil tro at akkurat sånn som det er i dag da, at Emma Ribom kanskje ikke får gå den sprinten, det sier jo litt om hvor tøff konkurranse det er da. Så jeg tror Skistad frykter både Linn Svan og Maja Dahlqvist og ikke minst Jonas Sundling i den OL-sprinten, så det blir en veldig tøff og spennende affære.
Niklas, den skidåkare som det pratas allra mest om i Sverige just nu, det är ju Kalle Halvarsson. Hur mycket uppmärksamhet får han i Norge och vad är synen på Kalles återuppståndelse i Norge?
Det är artigt att du spör, för det är ju, alltså nu har jag konkurrerat väldigt mycket med Kalle och jag ser ju på han som en god vän uppe i det här, men jag blir ju stoppad på gatan nu av folk i Trondheim som syns att fan vad kul det är att Kalle är tillbaka. Liksom, Kalle har en väldigt stor høy standing i Norge da. Han har det. Han är ju en lite tillbaka till det vi snackade om i stad. Han är ju en profil som langrennssporten kan ju si behöver, och en som och därför önskar och hoppas att det ska komma upp lite fler typer som Mühlbach och i Sverige, för det är så många som bryr sig om han, och så har han ju, alla vet ju att Kalle har ett extremt högt toppnivå. Men han har jo et veldig lavt bunnivå om dagen. Så det er jo det er kontrasten med Kalle. Jeg hadde håpet og trodde han skulle gå bedre i Goms, men klart ble jo også litt sånn felt av dårlige ski på søndag da.
Men att han är populär i Norge, det går väl tillbaka i sig till de här verbala fighterna han hade med Peter Northug, framförallt en gång i tiden när Kalle kom fram. Men är det också så att när det går dåligt för Kalle, som det gjorde i helgen nu, finns det en skadeglädje i Norge också? Eller gillar man honom bara?
Nej, jag följer inte att det finns någon sån skadeglädje över Kalle i Norge. I Norge så är det väldigt mycket av det norske folket hejer på Kalle. Vill att Kalle ska till OL och vill att Kalle ska göra det bra så länge han säkert så länge han inte slår de norske under mästerskapet, men jag följer att opinionen i Norge är väldigt upptatt av att Kalle ska till OL, och många syns det var väldigt kul att han blev nummer 6 i Oberhof, väldigt överraskande och glädjande, men det är lite sån typisk Kalle. Han är ju en oförutsägbar skilöper. Alltså han kan plötsligt finna på att gå jävla fort och så kan han bli nummer 73. Jag har ju varit själv på lag med Finn Hågen Krog, och jag känner att Finn Hågen och Kalle är ju lite som samma typ. Kunde vinna den ena dagen och bli nummer 50 den andra dagen. Det är lite sån humörlöpare.
En som ska till OL, OS också, och som åker dit som favorit för Norge är ju Einar Hedegaard. Men jag har förstått efter att ha läst norsk media att det kunde ju varit så att han åkte dit och tävla för Danmark också, eller hur? Berätta.
Jo, det var väl det att hans far är väl född i Danmark, så han har väl kikat på möjligheten till att konkurrera för Danmark, för att vägen in ja, både i langrenn och skiskytting har varit så tufft då. Men har väl då fant väl ut att det var en väldigt lång process och gå över till Danmark, och jag tror han har gjort väldigt smart i att inte göra det. För en ting vi snackade lite om dåliga ski här och att Sverige och Norge kan gå på någon blamma, men hvis du ska ha någon dansk vallateam, då tror jag du har haft en väldigt ustabil ski, tror jag. Jag känner ingen dansk god skismörer.
Vet Petter Northug något om det mexikanska vallateamet som vi inte känner till?
Nej, hvis det finns dåliga smörjare i Danmark så gör det i hvert fall i Mexiko. Så nej, jag har inte snackat mycket om Petter om det. Jag vet ju att han höll dörren uppe för VM i Falun. Och det har ju varit väldigt kul då, om Petter har gått det världsmästerskapet. 12 år etter hans fire gull i Falun i 2015. Det har jo vært, det har vært liksom en fin avslutning på en lang og tøff karriere om Petter har gjort comeback der. Og hvis han gjør comeback for Mexico der, så alt er jo mulig med den mannen. Da tror jeg motivasjonen kommer tilbake på et helt annet vis, og da tror jeg han vil legge ned en enda større innsats da inn mot mesterskapet.
Niklas, i all korthet bara, jag vill bara ha en siffra. Hur många guld tar de norska herrarna i OL på längdskidor?
Ja, det är sex övelser och då är det mest du kan ta 18 medaljer, så jag tippar att det norska herrelaget tar, och så är det ju två stafetter, ja. Det måste sägas. Då tror jag vi tar 12 medaljer.
Och hur många guld?
Sex.
Och på damsidan, hur många guld?
Nej, på damsidan så tror jag inte det blir så många guld, alltså. Det tror jag inte. Jag tror det blir ett guld.
Vem tar det? Ja,
och så tror jag det. Jag tror det blir väldigt många svenska guld. Och så tror jag det blir ett amerikanskt guld på 10 fri för Jesse Diggins i sista OL, men jag tror Ebba Andersson är ju en mästerskapslöpare av rang, och jag tror både hon och Frida Karlsson blir vanskelig att ha med att göra i distansen, och så är ju Sverige soleklar favorit på bägge stafetten på damsidan.
Och vem ska ta det norska guldet på damsidan?
Nej, det må nog bli, jag tror det största möjligheten är Kristine Stavås Skystad på sprint.
Nu kämpar han.
Eller blir Astrid Yreslind på en femmil, en av dem två.
Ja, ja. Du får fundera vidare där. Vi tror att det blir sex svenska guld på damsidan. Tack så jättemycket. Kul att ha dig med, Niklas Dyrhaug. Vi ses och hörs snart framöver. Ha det gott i Norge.
Vi hör
det
snart.
Yes, det gör vi. Ha det. Ja, ska vi runda av det här eller?
Man blir så glad då att prata med Dyrhaug.
Ja, det blir man väl alltid, tänker jag. Bra känsla inför OS. Ja eller nej? Svårt att svara på ja eller nej,
känner jag. Ja, det var väldigt svårt. Jag tänkte säga både och.
Lagom.
Ja, vi får känna det efter en vecka och återkomma nästa onsdag.
Vi har ju ett program kvar nästa onsdag före OL. Det är du som kör det programmet, va?
Exakt.
Ja. Kul! Missa inte det. Ur spår onsdagar klockan 9. Och nästa onsdag blir det naturligtvis ännu mer OS fokus. Men Ur spår kommer köra varje onsdag under OS-perioden också, så ni kommer att få gott om uppdateringar härifrån. Nu har klockan stuckit iväg så mycket så det är dags att säga tack och hej för idag, men vi hörs och ses snart igen.